Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vår tredje vecka med vår oerhört kära vän Omega.
Ja, och förra veckan så pratade vi lite om framförallt din klocka, Globemaster.
Mm.
Och sen slog det oss att den är ju faktiskt i kategorin, alltså modellserien Constellation från Omega.
En doldis.
Ja, lite faktiskt.
Serie.
Ja, och när jag tänker på Constellation, då tänker ju jag på modellen Constellation. Alltså den som kanske... Vad är det? 60-tal va? Något sånt där som den lanserades tror jag.
60-tal. Vi säger det.
Ja, jag tror det. Men vet du vem som låg bakom designen?
Jag vet det. Men du är bättre på uttalet.
Gerald Genta.
Det är också
ikonen verkligen. Någonting som är väldigt kul. För att det är ju en doldis linje. Vi måste verkligen komma ihåg det. Det är... Till skillnad från Seamaster och Speedmaster som är de stora liksom, drakarna i utbudet.
Som de flesta associerar, vi inkluderade skulle man kunna säga, associerar Omega med, så jämför man med Speedmaster och Seamaster så är det ju en doldis serie. Och det är också en anledning att kolla upp Constellation ännu mer.
Det är ganska märkligt också att den är det. För jag vet att i Asien till exempel är ju modellserien väldigt populär.
Så är det, och det är ju av inte minst anledningen att den ju faktiskt generellt sett är ganska som nätt.
Precis, det är en väldigt föredömlig storlek på klockan. Det är 39 mm på herrstorleken och 36 på dam tror jag.
Aha.
Och där behöver ju inte vi säga, man kan ju självklart ha 36 som herr också och 39 som dam. Men det är i alla fall de två storlekarna som den finns i.
Mindre är definitivt mer när det kommer till Constellation.
Definitivt, och det som är så intressant med den serien är ju att idag så är ju kategorin som kallas lyxstålsport, alltså tunna klockor med det som kallas integrerad länk, alltså där boetten och länken är, ja, sitter ihop och inte har ett normalt band. Det är ju liksom bland det mest populära som finns.
Mm.
Och här har man ju verkligen Omegas alternativ till det.
Så är det. Men man ska ju också titta på de som faktiskt har krokoband.
Ja, den gör sig väldigt fint. Och jag gillar den här i Omegas Sedna Gold.
Mm.
Deras rosé-kvalitet.
Precis. Där de har inte minst en Sedna kombinerat med brun, vår favorit, den här.
Så vacker.
Espresso, vi kan kalla det den bruna labradoren.
Mörkbrunt alligatorband. Alltså mörkbrunt och roséguld. Det är fast med bland de snyggaste färgkombinationerna som finns.
Då blir det den här emojin med hjärtögon.
Exakt
för mig.
Exakt så.
Då blir jag den emojin.
Ja, verkligen.
Och om jag sen adderar lite solbränna, lite vårsol på hand och arm. Alltså den trion i färgnyanser blir...
Den är härlig också.
Snygg.
För den är ju liksom, det är inte en traditionell kostymklocka. Och det är inte en ren sportklocka. För den är ju, det är som en lite mer intressant kostymare. guldet och lädret gör en liksom bärbar i de dressade kretsarna, men ändå lite spännande med den här integrerade formen och sådär. Riktigt schysst.
Vi har ju pratat insidan i de tidigare Omega-avsnitten, men det är ju så att insidan följer ju faktiskt med de här egenskaperna som vi har pratat om
precis
tidigare, så att allt det finns ju i exakt de här Constellation-modellerna.
De har ju också master-kronometer-certifiering.
Så är det.
Väldigt bra.
Stort tack till Omega.
Vi är tillbaka, Pelle.
Ja, men vi är det. Vi kastar inte in någon handduk.
Nej, men vi kastar ut påsken.
Ja, vi kastar ut den som häxan kastar kvasten.
Precis.
Gör hon det?
Ja, till slut gör hon väl det.
Men är hon också trött på påsken?
Har du haft en bra påsk, Pelle?
Den har varit, man säger väl glad påsk, säger man, men den har varit en god påsk.
Ja,
den
härligt.
Har varit mycket mat och dryck som har varit väldigt
det är härligt
lyckat och trevligt. Det har varit väldigt sådär
gemytligt.
Ja, gemytligt, och jag har vett strupen med ditt datt och inte minst krögarsnaps.
Verkligen vän av orden idag, Pelle. Jag gillar.
Ja, jag vet inte. Jag kanske inte har pratat på så länge, så att jag liksom vill ut med allting som har.
Jag testade faktiskt den där krögarsnapsen. Jag har också tillägga unnat mig av både mat och dryck den senaste helgen faktiskt. Men jag har hann inte testa alla. Det är 4 stycken olika, om jag kommer ihåg rätt.
5 tror jag.
5 är det till och med.
Gånger, om jag minns rätt så
5 gånger 2. Ja, jag vet att det är 2 av varje, men jag var osäker om det var 4 eller 5 det var. Men jag har testat Pontus faktiskt. Mm.
Du började rätt ände.
Ja, precis. Och så är det några till då som jag ska få testa. Men det var ju väldigt, väldigt gott. Men jag ser fram emot att testa de andra också. Annars
hur var
det,
din påsk?
Ja, det var bra. Det var precis som du. Jag hade faktiskt förmånen att äta en av de godaste pastarätterna jag ätit på svensk mark.
Wow, det här är intressant. Du fick alltså blodad tand av vårt samtal.
Exakt.
När vi satt och byggde upp. Eller det var ju du som
nej,
faktiskt
hela,
byggde den och jag nappade på
florentinska
där.
Middagen där, ja. Det här var ju egentligen inte en just florentinsk pasta, men den hade många likheter med det vi diskuterade. Det här är alltså,
berätta.
Ja, jag kan slå mig för bröst och säga, jag hade absolut ingenting med det här att göra. Men min fru, det måste jag säga, hon är enormt duktig på att laga mat, tycker jag.
Vad bjöd hon på?
Hon bjöd på en hemmagjord ravioli med lammragu. Som var då såklart ett långkok med hur mycket spännande saker som helst i. Och som faktiskt var både som fyllning och som liksom sås. Och sen addera en tomatsalsa på det. Det var ju väldigt, väldigt gott.
Så där kom lite påsken in då också,
ja,
med
precis,
lammet.
Precis, och så lite rött vin och lite sådär. Det var jättetrevligt. Jag hade faktiskt cocktailkväll också innan maten för gästerna. Vi hade lite vänner hemma. Så att, för jag,
vad blev det då?
Ja, men jag kände så här. Jag dricker väldigt ofta när jag dricker drinkar, så blir det dry martini eller negroni. Mm. Det är liksom ginbaserat ganska starkt. Och jag tänkte, ja men det är kul att göra någonting annat. Men jag vill inte heller bara göra GT och såna här grogg liksom. Så jag köpte en flaska Prosecco för att blanda. Och så gjorde jag French 75 och Spagliato. Och egentligen är ju det.
Mamma!
Ja, jag tycker det är riktigt gott alltså.
Det här har ju du. Det, French 75 är ju någonting som du har beställt när vi har.
När vi har
stått
haft
i bar.
Kul ihop.
Ja, på andra sidan har vi stått. Vi har inte.
Precis. Nej, men jag gillar French 75. Det är en väldigt härlig drink, framförallt sommartid, för den är väldigt frisk och fräsch, tycker jag. Och jag ska vara ärlig och säga, jag är ingen superfan av Prosecco eller Cava i övrigt. Jag tycker det ofta kan vara lite sött och sådär, att dricka som det är. Men det är ju magiskt i drinkar, för jag skulle inte ta en bättre champagne och blanda drinkar på. Det skulle jag aldrig göra.
Gör du någonsin din egen Bellini?
Det har hänt. Men det som är svårt med Bellini, tycker jag, det är att hitta den purén som är perfekt. För det är ju lite olika skolor där och vad man ska ha för, om det är persikopuré.
Mm, det vill jag minnas, absolut.
Ja, jag är nästan säker. Uh-huh. Och den, jag ska väl säga det, jag tycker att tanken med Bellini är väldigt fin. Men jag tycker inte det är den godaste drinken.
Det är inget
drinken,
liksom, för dig. Den ska väl, den är väl roligast på plats, va? Är den,
ja,
inte det?
Så är det.
Och den är ju verkligen söt. Alltså det är ju
den.
Som en
det är den verkligen.
Någon form av så här midsommaraftonsdessert.
Ja, nästan. Som en mimosa liksom. Ja. Alltså, men det som är tråkigt, jag tycker att det är nästan lika gott att dricka mimosa i sådana fall.
Men jag försöker föreställa mig här nu, om Martin Lundgren, vår barexpert och vän, hade suttit här. Då hade väl han nästan sagt att, men vänta nu, du gör ju din persikopuré själv.
Ja,
förstås.
Precis. Och det är det jag menar. Jag har varken tid eller kunskap till att göra det.
Men det där får vi ju lära oss. Det är ju väldigt sött. Jag kan ju generellt känna med min personliga smak att jag går mer och mer på torra,
friskt,
bittra, om man talar generellt, i smak och flytande.
Helt
flytande.
Samma.
Det är mindre och mindre sött. Det gör även viner. Om man tittar på rött exempelvis, som man inte ens har tänkt ha varit sött tidigare, så känner man, oj, vänta nu, det här var nästan lite sött.
Men jag tror att det där går ofta i perioder, och inte minst ju mer man testar, oavsett prisklass egentligen, men framförallt att man vidgar sina vyer, så utvecklas ju smaken åt vilket håll man föredrar. Alltså, jag drack jättemycket Ripasso Amarone för några år sedan. Jag tror att alla gjorde det i Sverige nästan. Att det blev någon sån form av hype kring det. Att helt plötsligt så var det rimligt att dricka liksom vin för 200 eller 300 som man aldrig tidigare la mer än 79, bara för att det stod Amarone på. Amarone är liksom, var, enligt mig, det är ett ostvin. Sen gillar man det, så ska man dricka det. Men det är så sött. För mig, jag kan inte nästan dricka det nu.
Nej.
Jag tycker, alltså, det är klart att det finns jättebra Amarone, men jag tycker karaktären är för söt.
Våra smaklökar utvecklas.
Ja, och det är inte rätt eller fel. Det här är bara personlig smak. Mm. Och det är liksom, jag tycker att det finns jättemycket godare viner i samma prisklass som har andra karaktärer bara.
Väldigt, väldigt intressant. Om du skulle tipsa om ett vin, nu kanske du inte har något på som ligger och väntar, men som är en motsats till Amarone. Jag kan nämligen inte komma på något själv nu.
Bra
för jag
fråga.
Har, den här påsken har varit väldigt bra smakmässigt, men rödvinsmässigt så har det varit dåligt. Nu är vi verkligen
Ja, men alltså, jag skulle inte säga att det är motsats, men jag är ju väldigt svag för typ Tiganello till exempel. Alltså,
spännande.
Det är väl, om jag inte minns fel, så är det väl en supertaskani till exempel.
Vi får återkomma till det, så får vi
lite
båda
såhär,
lite
kralliga
mer
viner med lite tryck i. Alltså, sen är det jättegott med så här lätt och härlig Pinot Noir från Bourgogne, men problemet är att om jag ska säga vad jag tycker, så
det är därför du är här varje vecka, Andreas.
Jo, men jag är på inget sätt någon expert på vin. Det är mer vad jag tycker. Jag tycker kanske att man får ganska lite vin för pengarna upp till en ganska hög summa. Alltså, vart alla lägger sin budget på vin är ju helt individuellt. Men om man säger 150 spänn för en flaska eller 200 spänn, så tycker jag att just fransk Bourgogne, eller fransk Pinot från Bourgogne, är kanske inte där du får mest bang for the buck. Sen kanske det är världens godaste vin om du liksom inte har någon budget. Men jag förstår vad jag menar.
Vi har ju gått till att prata mer mat och mer dryck. Och det,
det är för att vi äter och dricker mer än aldrig.
Ja, så är det ju. Och det har ju inte bara med att vi är mer hemma.
Ja, absolut.
Men det är ju av olika anledningar som men
det är ett av mina största intressen, helt ärligt. Alltså, jag älskar klockor, jag älskar kläder, jag älskar stil, men det är nog det intresset som har utvecklats snabbast och mest intensivt för min del de senaste 2 åren. Alltså, och då är jag absolut inte så här att jag är på provningar och känner toner av liksom läder eller sadel. Alltså liksom, jag är inte på den nivån att jag tycker bara det är kul och gott liksom. Och
jag, det är inte så bara.
Nej, men alltså, det är väl, livet ska levas också.
Och så tror jag att du tänkte när du knöt din slips.
Det gjorde jag faktiskt i
morse, för att det gjorde du. Och lyckat blev det.
Ja, tack så jättemycket.
Det där är en mysig sak.
Jag fortsätter på det här inslagna, den här vägen med att klä upp sig i dessa tider. När jag har förmånen att få dela studio med dig, Pelle, så här en gång i veckan, då tar jag gärna på mig en kostym faktiskt. Och så här, för det har jag inte på mig hemma när jag sitter och skriver.
Jag är väldigt inspirerad av det tänket. Förra veckan var ju du, då var ju du alltså
Thomas Crown, Thomas Crown. 1968.
Ja. Och du liksom överträffade ju originalet.
Ja, det var väldigt snällt.
Men nu, ja, jag är väldigt inspirerad. Ja, du kommer bli ändring på mig nu. Det som jag tänker på, det är ju det här. Idag är det väldigt formellt.
Ja, idag är det till och med brittisk kostym. Det är inte ofta jag har.
Det är en
dubbelknäppt.
Vad säger man? Charcoal.
Ja, det är precis. En grafitgrå eller charcoal. Grå borstad ull. Men en ganska grov, alltså ganska tung ullkvalitet. Mm. Så det är en brittisk ull med en väldigt, väldigt diskret glänsäckruta i.
Ja, när du la armen nu på bordet som skiljer oss åt här, då såg jag den här glänsäckrutan.
Den är ungefär så tydlig som den kan vara i en affärskostym. Mm. För att den är liksom, but look closely. Mm. Look closer. Då syns den. Det är inte liksom någonting som syns från andra sidan gatan.
Nej, men väldigt, väldigt snygg.
Jag tycker det är kul. Jag kan vara väldigt ärlig. Den brittiska stilen är normalt sett inte något jag föredrar över den italienska. Om man tar liksom exempel som uppbyggda axlar. Och det sitter ofta väldigt fint för att det är så strukturerat. Det är så uppbyggt så att man får väldigt mycket hjälp på traven. Det blir inte så mycket veck och sånt där. Men det är också svårare att känna sig avslappnad i en sån kostym, tycker jag. För att det blir väldigt liksom rak i ryggen.
Det blir en hållning och det blir annat.
Men nu när man springer runt i kashmirtröjor och liksom mjukisbyxor hemma och jobbar, då är det ganska skönt att göra allt man kan åt andra hållet när man väl tar på sig. Så nu blir det liksom till och med slips. Och vi satt och diskuterade det här innan. Det här är alltså en slips från Patek. Och vi har ju pratat om det här. Varje gång man varit på Basel och varit på en presentation hos dem, så är det nästan alltid det i deras såna här
presspåsar. En liten hälsning, en liten gratifikation.
Ja, och det är även om man köper en Patek, så brukar det infinnas i samband med köpet. Så bjuder de på en sån, så är det en liten låda, en liten platt, och där i ligger det en slips. Och frågan är om man kan göra fulare slipsar än vad de gör, normalt sett.
Ja, för du säger ju samtidigt emot med tanke på att den du har på dig är ju...
Nej, men den här gillar jag jättemycket, men överlag så är det nog... Alltså, det är inte färgblind, det är blind designer.
Ja. Det är intressant reflektion faktiskt. Jag förstår vad du menar.
Tjernobylgul, liksom.
Ja. Nikotin.
Ja, verkligen så.
Alltså... Påskgul har ju någon form av positiv klang. Många tycker jag.
Jaja.
Kanariegul, positiv.
Ja, absolut.
Men Tjernobyl och nikotin,
de ligger nära varandra också.
Ja, det är ju ingen sådär. Vad säger man? Det är inga adjektiv man använder i sin Tinder. om man nu ligger där.
Den här är ju då mörkbrun bas och ljusblå sån här kedjemönster. Och mönstret påminner väldigt mycket om ett franskt slipsföretag.
Mm.
Det går ju också rykten att det är de som gör slipsarna till Patek.
Mm. Det är inte något profilföretag i Knäckebrohult som har...
Nej,
lagt den där i en tryckpress.
De är sadelmakare i grunden.
I Knäckebrohult.
Ja, exakt.
Nej. Men den får
Jag gillar den här jättemycket. Ja. Men sen är det också lite så här, jag är väldigt glad att det inte syns att det är Patek. För vi har pratat om det här innan, man vill inte ha slipsar eller accessoarer som är loggade av företag som inte sysslar med den här verksamheten. Nej. Egentligen.
Och oavsett egentligen hur
snygga de är.
Ja, det där, alltså,
eller?
Var kan man ha loggan? Vad kan man tänka sig överhuvudtaget? Kan man tänka sig att ha synliga loggor? Klockan, ja.
Ja, det är så jävla intressant.
Men jag tänker ju nu, du har en kombination, slipsen då, om vi går in på den. Två starka varumärken som du kan stå upp för till 2000%.
Jo tack.
Men om jag känner dig rätt så skulle du inte vilja ha någon av loggorna på
nej,
slipsen.
Nej, nej, nej. 100%. Stämmer.
Och det där är ju, vi var ju, vi pratade ju en del om initialer för någon vecka
sedan.
Ja,
exakt.
Och de smakfulla initialerna är de som inte syns någonstans med blotta ögat när kläderna är på.
Precis. Det är så.
Och de...
Det är inte för någon annan, det är för dig.
Nej, precis.
Det är så otroligt enkelt egentligen.
Det är för mig när jag klär på mig och när jag vill känna mig lite mysig. Möjligen när jag är riktigt på pickalurven.
Ja.
Och inte vet vad jag heter. För då tittar jag in i fodret. Och exakt. Så känner jag igen några initialer eller ett namn där.
Det är inte dumt. Det är skönt, skönt att ha det. Som backup liksom. Själv har jag tatuerat in min hemadress på underarmen.
På for me to know and you to find.
Exakt.
Men,
nej, men det är lite kul tycker jag.
Logotyper. Bilar, jag kan ju finna någonting smakfullt även i de som väljer att ta bort bak på...
Ja, alltså, exakt. Har du en turbo så ska det ju under inga omständigheter synas att det är en turbo. Det ska höras.
Även de som, exakt, de som strippar bort AMG-bokstäverna till exempel. Det är väl, finns väl olika anledningar till det här. Inte minst att det minimerar risken att dra sig till blickar från alltså blickar som man inte vill ha. Nej. Det kan ju vara Fabre Blå kanske också som tittar lite extra.
Ja, och även de som vet, de vet. Det är det ofta handlar om också. Men det är en sak som är jävligt intressant tycker jag med det här med logger och att inte behöva logger. Om du har en tillräckligt stark designprofil eller identitet. Mm. Så om man tar då Hermès som vi pratade om innan, alltså slips. Har du ett mönster som du är så starkt förknippad med, då behöver du inte ens ha ditt namn någonstans på slipsen.
För att så är det ju verkligen. Ska,
och det är ju samma med Porsche. Det hade ju inte behövt kunna stå Porsche någonstans på hela bilen. Alla vet ju hur en Porsche ser ut. För den är så liksom...
Eller Mini,
exakt. Och någonstans så... När du har byggt upp en Royal Oak liksom en sån här speciell form. Mm. Alltså, då har du ju gjort någonting som är större än din logga.
Samtidigt så skulle jag tycka att skulle loggan tas bort på mina klockor, du skulle se... Jag skulle ogilla det starkt. Det handlar inte om att jag vill skryta...
Nej, men det ser konstigt ut.
Det ser alldeles för naket ut.
Ja, precis.
För att när det kommer till klockor, det handlar om nya klockor och det handlar om gamla klockor. Mm. Och det spelar ingen roll vilken utan det blir en nakenhet som går i absurdum.
Och det är ett jävligt naturligt designelement idag. Just för att hela tavlan är uppbyggd för att få balans så har du ju en text. Sen är det ju väldigt... spännande. Det finns ju klockor. Det är inte vanligt, men det finns några få bespoke-urmakare. Det är inte det jag menar med independent tillverkare som FP Shorn och sådana här, utan jag tänker på små japanska tillverkare som köper urverk och så polerar de upp dem till väldigt hög finish och sen så gör de egna boetter alltså, och sånt. Jag kan inga namn här, men jag vet att det finns ett par. De är liksom varken billiga eller dyra. Det är lite vad du lägger nivån, hur pass avancerad finish du vill ha. Men där är det ju istället för varumärkesnamn så är det så här made especially for Mr. Vainos på tavlan istället för logotyp. Det är lite så här. Jag skulle nog inte kunna vänja mig vid det vid första
början. Jag tror att det här är någonting som du inte skulle beställa själv.
Nej.
Skulle du få det av någon väldigt när och kär? Ja. Så, eller?
Fast om jag ska vara ärlig, hade man inte lika gärna kunnat ha det på bakboetten? Eller ja, i sådana fall...
Det är ju ingenting för mig det där.
Men... Nej, eller ha liksom varumärkesnamn. Och så möjligtvis under då, alltså mellan klockan 6 och visande. Där skulle man kunna ha någon sån här double signed.
På samma sätt som det finns någonting väldigt, väldigt åtråvärt i de klockor från, kan det vara 60-70-tal, som har exempelvis en Coca-Cola-logga, ja, i urtavlan, som väl då var gratifikationsklockor till säljare, och det kan ha varit julklappar och så vidare, från ordentliga varumärken. Och de har ju ett värde just på grund av att de är relativt
ovanliga,
men har väldigt kommersiella mainstream-loggor. Ja. Men den kombinationen gör ju klockan väldigt sexig.
Och det är ju bara, vi har ju pratat om det tidigare, det här med Tiffany-stämplade tavlor, ja, från vissa varumärken. Har du sett, det finns ju, det har vi nog inte pratat om, det finns ju faktiskt både Rolex och Patek-klockor med Cartier-stämpel på. Ja. För att Cartier inte bara var klockmärke utan även alltså försäljare som butik. Det är coolt. Jag har sett Submariners med Cartier-stämpel på tavlan liksom. Det är, där kan man ju snacka om ovanligt.
Och den fonten såg, alltså det typsnittet såg ju annorlunda ut också. Så det gör ju dem...
Men det är väldigt, väldigt intressant just det där att där är ju logotyp ett högt premium. Mm. På grund av just att det är ovanligt. Men...
Klockor och bilar, är det helt enkelt, det är bara där som...
Det är väl typ det.
Och initialer aldrig synas.
Nej.
Med kläderna på.
Det brukar du säga.
Men jag tror det. Har vi knutit ihop den logotyp och initial?
Ja, det tycker jag. Sätter vi punkt för den. Det är fan bra. Vi är på gång nu.
Jag tror att vi kan börja avsnittet nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vet du vad jag vill prata om idag, Pelle?
Jag vill höra det.
Jag vill prata om ett ämne som vi har fått frågor på, men som jag faktiskt själv har gått och klurat på en längre tid. Det är hur man kombinerar lediga och dressade plagg i en outfit och vad som funkar och vad som inte funkar enligt oss.
Det här tycker jag är ett ämne för oss.
Ja. Det är inte rätt och fel vi pratar om nu. Det är inte någon sån här, vi ska inte göra någon regelbok. Det är viktigt att säga. Det här är vår filosofi, hur vi tänker.
Mm. Vi håller er i handen, vi guidar er och visar vägen som... Givetvis, kära lyssnare, säger jag från mitt håll. Det är ju förstås den enda rätta. Men det vet ni också.
Såklart. Många kan ju vara ibland lite osäkra på det här. Att, nej men kan jag verkligen kombinera de här två sakerna, de här två plaggen eller de här två stilarna i en outfit? Alltså, för oftast så är det ju, om man ska vara korrekt, då är det ju väldigt, liksom, då ska allt vara formellt. Det ska inte, det finns inget utrymme, tänker folk, för att ta ut svängarna. Och så kan det ju vara om du jobbar på ett kontor med ganska sträng klädkod. Mm. Eller om det är ett bröllop med, eller en fest där det är en tydligt påbjuden dresscode. Det är jätteviktigt att visa respekt. Men det finns också en väldigt, väldigt stor del av ens liv som inte ska styras av några klädkoder, utan... Där du kan fortfarande ha en kostym, men det finns massa sätt att göra den mer personlig. Och...
Du kan laborera, du kan visa din goda smak och skilja dig från mängden inom vissa ramar.
Ja, och även en ledigare stil. Att hur kombinerar man dressade inslag med en ledig bas?
Det exempel som dyker upp direkt i min hjärna, det är ju... Det som blev mode för några år sedan, som jag tyckte var väldigt, väldigt smakfullt när det kom. Mm. Som så mycket annat i stilvärlden så kom det, i mitt tycke i alla fall, från Italien.
Ja.
Det var ju en superformell bas. Mm. Jag skulle säga din bas idag rätt av, men med tygarmband.
Precis.
Alltså,
mörk kostym, business, men en lekfullhet som inte normalt sett är associerat med den stilen.
Precis. Där gärna färgglada, lite surfer dude stil.
Strandknutna strandband från liksom eller från den här Marrakesh-marknaden nästan liksom.
Ja. Och det tänker jag på. Det blev det är ju verkligen det som jag tror kännetecknar just det som du är inne på med den här balansen mellan formellt och informellt. Det är ju verkligen sprets.
100%.
Och där jag fortfarande kan tycka verkligen att det är snyggt med de här banden, om man gör det på rätt sätt. Om det inte känns som att man... Att de här, om man nu ska gå i ett exempel, allt det här handlar om detaljer. Är de här banden, om man nu tar det här, är de för nya? Och är de...
Är de för utstuderade, för genomtänkta, alltså för övermatchade, då faller det också. Det måste ju komma från, och där har faktiskt, oväntat att jag skulle säga det här, men där har faktiskt Luca Rubinacci sagt någonting som är faktiskt jävligt bra, tycker jag. Armband köper man inte, det får man.
Det är så sant, men det är få som har den möjligheten också.
Ja.
För ska man dra det ännu hårdare? No, I got it from my daughter.
Ja.
Och hon gjorde den hon hade på sitt sommarseglarläger. Ja. Och liksom så här,
Men det är liksom, poängen är att det ska inte vara en utstuderad. För så fort det blir utstuderat, då tappar man hela poängen med det som kallas spretz. Avslappnad, omedveten nonchalans.
Och han tar ju aldrig av sig sina han har fått heller.
Precis, det är det som är så
fint. Det var en man faktiskt som hette Per Nilsson som gjorde den intervjun med honom, och den gick i en magasin som hette King.
Tyckte att jag hade läst det någonstans. Jag tycker det är svinsmart, och det spelar ingen roll om det är ett finare silversmycke eller om det är en sån här ledig knut. Alltså det är någonting med att det här är en gåva liksom.
Tydliga kontraster mellan formellt, informellt, och där det gärna får vara patina 10.0 på de här. Är det patina på då både skjortan och skorna, så blir det ju, då tangerar du ju mer lodishållet.
Liksom. Jo, precis.
Men om du då har de här banden som kontrasterar mot det övriga, där du är flawless och det är spitshine på skorna och så vidare.
Och så är det ju så, lodis eller brittisk överklass.
Hårfin gräns. Den är ju...
Hårfin. Vet du vem som tog spets till sin spets, Pelle? Chris O'Neill.
Ja, verkligen.
För när du sa det här med färgglada armband, då var det något som dök upp i mitt huvud som jag hade sett nyligen på SVT. Och det var ett klipp från hans bröllop, hans och prinsessa Madeleine. Han har till sin frack, så har han ett sånt här knutet färgband. Aha. Ett i alla fall som jag såg.
Intressant.
Och det är ju minst sagt en kontrast. Där är det nästan så stor att jag skulle vara tveksam om jag hade klarat av att bära upp det. Alltså.
Men det är också en fuck off till...
Ja.
Till ett fuck off finger som han liksom, han kan kosta på sig att ge det.
Men är det inte lite det som är nyckeln till att lyckas med den här stilen? Ett, den får inte vara för utstuderad. Men två, det är också att den detaljen är så pass liten i sammanhanget. Det är inte en liksom, det är inte skjortan.
Och det är inte en laxrosa bröstnäsduk.
Exakt.
Det är inte en fluga.
Nej. Det är det inte.
Och om vi nu är inne på att citera och referera, vilket vi absolut ska göra där det behövs. Jag skulle vilja säga det som vi brukar återkomma till, nämligen to break the rules, you must first master them.
Exakt.
Och det är Piguet.
Så är det.
Och det där är ju, han behärskar ju reglerna.
Precis. Känner du till dem, ja, då kan du ta ställning till dem. Det var ett exempel.
Det var, vad kan man kalla det, handledsaccessoar. Ja. Men klockan i sig är ju ett typexempel på...
Perfekt exempel.
Där man verkligen kan gå åt båda hållen. Du kan ha en superdressad klocka som du kan köra till en faktiskt en vit t-shirt.
Alltså det finns ju få saker som är så snyggt som t-shirt och jeans med en pytt. Liten kostymklocka. Och sen åt andra hållet, det finns ju några bilder på Luca Montesimolo, Ferrari-chefen, tidigare Ferrari-chefen måste det vara, när han står vid en Formel 1-tävling nere vid depån. Och så har han en blå kostym eller kavaj, jag tror det är en mörkblå kostym, och sen djupt uppknäppt vit krispig skjorta. Mm. Och så har han en GMT Master Pepsi. En gammal vintage. Och det är liksom, alltså sen återigen, det beror på vem man frågar. Vissa tycker att det är en dressad klocka, men det är en sportklocka.
Den har ju gått till att bli en.
Precis.
Men du har ju verkligen såklart helt rätt.
Och den är
helt
mycket
rätt.
Mer dynamisk. Alltså det tycker jag sätter mycket mer intressant känsla, eller en gammal Speedmaster, än att ha liksom en, i den outfiten, en slät kostymklocka. Just
totalt.
Där, liksom.
Och jag menar, hade den bilden tagits för, minns jag inte, jag har ju sett den här bilden, jag vet inte exakt när den togs, men hade den tagits 10 år senare, eller åtminstone, eller 15, då hade det nog suttit en swatch där på,
exakt.
På handleden.
Exakt.
Och för att återigen visa det här fuck off-fingret, att det diskreta fingret får man säga.
Ja,
att
det är sant.
Jag har full koll på vad jag håller på med, men jag behöver inte visa någonting.
Det är ju inte så att du bara kan, tycker jag, alltså slänga hur vilt som helst omkring och få ihop en bra helhet. För om du tar den här mörkblå kostymen och vita skjortan, kör du en sån här tryckmätare från liksom Suunto, så ser det ju inte super chic ut liksom.
Nej, och där funktionsklockor.
Mm.
Det kan vi ju nästan ha en 10 avsnitt om. För det är ju... vill man göra det enkelt för sig, skulle jag nu vilja säga direkt bara, bär den inte.
Nej.
Eller gör den när du aktivt tränar. Och att säga att man bär den för att man har den som stegräknare. Mm. Nummer ett, du ska aldrig behöva förklara.
Nej, det är väldigt
din
sant.
Klädsel.
Väldigt, väldigt sant.
Då skulle jag vilja säga.
Nej, men det är ju ett jättesant.
Behöver du göra det? Eller om du får omgivningen att vilja att personen ska förklara sig. Redan där är man
Där har det ju fallit hela den här avslappnade elegansen. Att den är uppenbarligen inte tillräckligt naturlig för att folk ska acceptera den utan att fråga. Liksom.
För att de där, det ska man på något vis förstå direkt. Att är det en äldre, oerhört välklädd herre, okej, han har fått den för sina barnbarn eller han måste ta sin medicin vid vissa... Så har han en gammal telefon som är en Doro eller någonting, eller Doro eller vad de heter.
Men precis. Det där med att vara naturlig, alltså alla grejer, alla utsvävningar från normen innebär ju en risk att det blir utstuderat eller pajigt eller
klanigt. Men absolut. Jag får bara tillägga det. Alltså med funktionsklockan menar jag alltså smartwatch.
Ja, jag är med. Men jag tror att det är många i liksom näringslivstoppar som har faktiskt, som ser Apple Watch som 2000-talets Swatch. Liksom.
Definitivt. Och det där är ju...
Men det är det ju inte.
Det där är... Nej, absolut inte.
Alltså under
inte.
Inga omständigheter.
Det är... Oavsett hur mycket viktiga saker vi säger i den här podden och i det här avsnittet, så är det ett av de viktigaste budskapen vi har att komma med.
En Apple Watch är ingen Swatch.
Sen spelar det ingen roll om du får ett Hermes-band till klockan.
Nej,
som ser jäkligt snyggt
ut.
Men det faktum att du bär den talar bara om en sak. Din lön är alldeles för hög och du har helt missuppfattat allt i hela livet. Tack för det här avsnittet.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar.
Det,
och det jag håller med.
Ord, men livet är hårt.
Ibland. Men vet du varför den funkar i de sammanhangen, tror jag? Det är just för att det är prestige att visa att, vet du vad, jag är här för att jobba. Förstår du vad jag menar? Det sänder signalen
absolut.
Att jag är inte här för att pikocka liksom. Jag är här för mitt jobb och jag har viktigare saker för mig än att välja klocka på morgonen.
Men jag skulle säga att det är 1 på 100 av de som faktiskt klär sig snyggt som kommer undan med en Apple Watch.
Nej, jag håller med.
För att
Filip Strömbäck är ju en av få. Men han kanske inte har en Apple Watch. Han har någon annan sån där. Han ser ju för jävla bra ut.
Ja, men det är ju för att han springer ju mer än vad han...
Jo, men han har ju också en miljardärs aura utan att mig vetligen vara miljardär.
Nu har du mycket innestående på honom.
Jo, men alltså, jag måste faktiskt ge honom det. Men han, det är ju som du säger, han är ju väldigt, väldigt liksom...
Han är löpig av sig.
Ja, exakt. Klipp i steget ser han ut. Eller det har han, det vet jag. Men han bär faktiskt upp den med bravur.
Någon som inte gör det, det är en av våra största favoriter, Ralph Lauren.
Nej, för helvete. Han kan omöjligt bära upp den.
Han hade den på en visning som var... Hade han varit 50 år yngre så hade han kommit undan med det. Men det var någon... Alltså det var,
nej, fy fan.
Det var en... Liksom, det såg ut som en sån här klocka som man vinner i en sån här på någon Viking Line eller någonting. Den rymdes inte under någon kategori. Det var inget fuck off.
Sätt knorren på grisen så får du en klocka.
Exakt så var det. Det enda jag skulle kunna, och det här, jag vet inte, nej, vissa. Men alltså så här, jo. Det enda förklaringen var att, okej, mannen har blivit färgblind.
Mm.
Och hans barnbarn och medarbetare, det är liksom det för känsligt att påpeka.
Mm. Nej, ja, det är mycket möjligt. Jag tycker det är jättemärkligt. Han är, alltså, å andra sidan, han är ju högt och lågt. Han kan ju blanda geniala kombinationer med saker som är ganska märkliga. Men han är han kommer ju undan någonstans.
En sån här mix som är väldigt, väldigt... Nu tappar jag helt orden här. Men det krävs mycket av bäraren.
Mm.
Det är ju sneakers till kostym.
Exakt. Det är faktiskt ett jättebra exempel, tycker jag. Och min filosofi, om jag ska... om jag ska sätta ihop outfit och vad som ska funka ihop ledigt med dressat. Då har jag 3 kategorier. Jätteledigt, semiformellt, formellt. Alltså det här är en grov generalisering, men det är ändå. I den jättelediga kategorin, där hittar man jeans, sneakers, alla sorters sneakers, grovstickade tröjor. Alltså inte alla tröjor, men grova, liksom riktigt lediga tröjor.
Förlåt att jag avbryter, men det är intressant det här med du säger alla sorters sneakers. Mm. För det är ju verkligen så. Sneaker kan ju vara extremt högt, extremt lågt.
Ja, så är det ju.
Men ja, intressant. Ja, fortsätt.
Och sen typ skinnjacka. Mm. Alltså det är såna typiska casual element i garderoben. Det är inte någon dressad del i dem. De är skitsnygga. De är självklara delar av garderoben. Men de tillhör det absolut mest lediga spektrat. Sen har du den här mittenkategorin. Där har du kanske dressade plagg men i lediga tyger. Tweedkavajer, linnekavajer, Du har liksom saker som tunnstickade tröjor, så här rundhalsade, ja, eller tunna polotröjor och liknande. Du har liksom flanellbyxan, mm-hmm, till exempel. Det här är ju den gyllene kategorin. Den som, yeah, och det kommer jag till, för att den kan du då kombinera med antingen de lediga plaggen,
yeah,
eller de formella. Och på den formella sidan där hittar du släta, alltså det jag har på mig idag, släta kostymer, släta vita skjortor, blanka slipsar, blanka Oxfordskor.
Får jag ta ett konkret... Vi var inne på sneakers.
Just det.
För om vi återigen går in på din outfit idag då. Mm. Superformell.
Extremt formell. Det här är ju hela den formella, uh-huh, rakt igenom.
Jag skulle ju kunna se ett par sneakers till den outfiten du har på dig. Jag har svårt att tro att du kan.
Jag skulle aldrig under några som helst omständigheter kunna ha sneakers till.
Och då,
där och det är fick, inte att idiot
förklarar dig. Nej, det jag tar absolut inte så. Däremot så vill jag då höra, i vilken kategori sätter du skon Loro Piana's Open Walk? Du skulle inte kalla det för en sneaker?
Jo, den faller faktiskt under den ledigaste kategorin, vilket gör att den går att ha till alla lediga kostymer som hamnar i mitten-kategorin. För det här
så
är
hade
poängen.
Hade din kostym du har på dig nu varit i bomull
eller grov flanell, exakt.
Då hade det funkat.
Och det här är jätteviktigt, att den mittenkategorin kan dela plagg med de två extrema. Men de två extrema kan inte kombineras för mig.
Jag skulle ju kunna se en open walk till din...
Ja, och sen finns det
alltid
undan...
Vänta nu, du blev ett ja där.
Ja, men alltså jag förstår att du kan se det. För att det finns ju liksom...
Nej, men för det här är så intressant tycker jag.
Ja, jag skulle nog till den här outfiten så skulle inte jag till exempel ha en slät sidenslips och en skjorta om jag skulle ha ett par... Nej. En Loro Piana open
walk. Jag köper ju helt ditt resonemang med att har du en annan kvalitet i kostymen, så blir det ju en mycket snyggare look med de skor som jag tänker nu. Ja. Sen tänker inte jag ett par Nike Vapor.
Nej.
7580.
Du tänker ett par CQP eller Common Projects eller något?
Jag tänker nog faktiskt bara så snävt som, alltså bara en open walk,
okay,
till den. För jag...
Men tänk så här då, loafers av alla sorter, det skulle jag kategorera den här mittenkategorin. För den är, jag älskar att ha liksom en penny loafer till en formell kostym.
Ja.
Men jag skulle lätt ha samma penny loafer till ett par jeans och en liksom stickad tröja. Så det är ju en väldigt så mångsidig sko. Man kan ha en slät Oxfordsko, en svart Oxfordsko till ett par jeans, men jag tycker inte det är speciellt snyggt. Det är liksom den formella kostymens sko. Kanske finns, till en flanellbyxa.
Det finns ju ingenting som är så mycket detaljer som det vi just pratade om, skulle jag nog säga. För att en kostym är aldrig bara en kostym.
Nej, det är det jag menar. Det är det. För stor kontrast, då blir det svårt. Alltså att ha en urtvättad bomullst-t-shirt till en Super 180-kostym i tunn ull. Då ser man ut som Peter Jihde. Och det vill man inte göra. Jag såg ett så fantastiskt klipp på YouTube, tror jag det var. Jag tror det är Nyhetsmorgon. När en passformsspecialist är på plats. Väldigt intressant.
Okej, vem är den här människan?
En kvinna som var, alltså, det var mitt livs behållning. För när hon skulle då prata kostympassform, och det första Peter Jihde, det här är ett gammalt klipp, semigammalt i alla fall. Han säger, vad tycker du om min kostym då? Hon säger, den är ju på tok för liten. Hon sågar den totalt, med all rätta, för den ser ut som ett korvskinn.
Hon var duktig eller?
Ja, alltså, jag kan inte uttala mig mer än att hon hade 100% rätt i hans fall.
Vad intressant, det här måste jag bli nyfiken på. Vem...
Jag ska kolla upp om vi kan hitta det. Men det var väldigt roligt, och det jag ville komma till det bara att det är väldigt sällan man hör det på tv, att någon vågar vara rak nog och säga
verkligen.
De där cykelbyxorna du har på dig... Liksom.
Ja, skulle du kunna ställa upp på det, Andreas, och bedöma någons passform på cykelbyxor?
Nej, men alltså det såg ut som det han hade på sig. Men det är, moving on. det är i alla fall svårt.
Det är svårt. Har man en ledigare slash... Om vi,
Det handlar om liksom att bryta upp.
Du har
de
redan
här...
fått mig att vända här nu som en vindflöjel med din kostym.
Och vi har pratat...
Den hade varit lite grövre.
Tänk en polotröja under den här. Då blir det helt plötsligt så öppnar man för helt andra möjligheter. Men det är liksom när du har både en formell kostym, skjorta, slips... Då tycker jag att det ser jävligt konstigt ut att ha ett par vita sneakers.
Där vet jag att du har en liknande, ja, kanske regel. Eller
egen liten så.
När det handlar om gärna jeans och kavaj, men aldrig med slips.
Helt rätt. För slipsen tillhör den allra mest dressade kategorin av plagg och produkter. Och jeans tillhör den absolut ledigaste. Så de två ihop, det blir aldrig liksom mitt i prick. Särskilt inte då en slät sån här printad silkeslips.
Nej.
Alltså, sen finns det ju alltid undantag som bekräftar regeln. Och framförallt folk som har då de här personliga inslagen i sin klädsel. Att de kan ha ett par open walk till en superdressad kostym. Och på grund av att de gör det med sån... naturlig känsla, så bär den upp det. Och all heder till det. Det här är mer vad jag personligen har liksom... Mm. Om jag tittar på 2000 bilder så skulle jag 95% av gångerna eller 99% av gångerna tycka att de här kombinationerna funkar bättre, de här funkar sämre. Sen finns det liksom... Vad man klassar in i de här olika kategorierna är ju såklart...
Nej, men så är det ju. Man lär sig vad man tycker om och det ändrar sig ibland med åren. Vi pratade om drycker innan vi går mer och mer åt det torra och kanske bittra hållet.
Och jag går ju mer åt det mjuka hållet när det kommer till tröjor. Alltså om vi tar den här outfiten vi har snackat om på mig, en dubbelknäppt liksom... brittisk kostym.
Chairman of the board.
Ja, lite så. Då har jag ju alltid haft den stilen, eller alltid ska jag inte, men de senaste 5 åren så har jag valt att kombinera det så som jag gjort idag med en ganska liksom matchande slips och skjorta. Men nu, de senaste 2 åren skulle jag säga, då har ju det ändrats helt. Jag vill ju nästan bara ha tunnstickade rundhalsade eller polotröjor. Jag älskar den, nästan lite Armani 80-tals. Förstår du vad jag menar nu? Till kostym.
Du menar att du klär ner kostymen?
Ja, fast med, på ett lyxigt sätt. Mm. Inte den här ursolkade bomullstischan, utan den här liksom ull-silkes tunna stickade tröjan.
Du är kvar i mellansegmentet. Du går inte ner till streetwear/lodis.
Det är därför jag
håller inte där.
Och jag har inte ett annat typexempel som folk tycker är skitsvårt och som jag också tycker är svårt att lyckas med. Om du har den här formella kostymen så tänker många, ja, men det är kul att kunna använda kavajen för sig och byxan för sig. Så behöver du inte köpa en, säg att det är en mörkblå kostym, du behöver inte köpa en blå kavaj också. Och det är klart att i vissa fall så kan du ta den där blå kostymkavajen och så kanske du kan ha en grå flanellbyxa i mitten kategorin. Passar perfekt. Men när du ska ta den här släta blanka kostymkavajen och sätta den till ett par grova jeans. Det blir inget bra liksom.
Det ser ut som skit tycker jag.
Ja, jag tycker alltid det gör det.
Det kan möjligtvis vara ett säljarknep i en butik. Att men den här kan du använda som mudderkavaj också. Nej, ja. du kan
men
det. Men det ser ut som skit.
Nej, precis. Då får du köpa en ledigare kavaj istället.
Det är, och då kan man fråga sig, vad är det som inte gör det? Nej, det är olika detaljer skulle jag säga. Och det är en av de största är tjockleken och grovleken.
Alltså,
vad som händer och inte händer i de två olika komponenterna.
Och man kan använda mönster eller textur för att klä ner en kavaj. Man kan även använda konstruktion och göra den mindre uppbyggd och sådär. Men det enklaste sättet är en mörkblå kavaj kan vara superledig och superdressad. Men är den väldigt sådär... väldigt mycket textur, väldigt grov tweed och kanske en stor ruta i, då kan jag garantera att den kommer uppfattas ledigare än om den är i en tunn hoppsack väv eller något sånt där. Så det handlar ju om de här, precis som du säger, små detaljer som gör, men det gör skillnad. Mm. Det gör enormt stor skillnad när man liksom ser och jämför och får helhetsbilden. Och det är samma med skor som vi pratat om. Alltså, man kan göra otroligt mycket bara genom att addera då en lite mer dressad sko från den här semiformella kategorin till din lediga outfit. eller tvärtom, att addera en ledigare sko till den.
Det här är ett så intressant ämne så det tycker jag vi ska återkomma till i flera avsnitt.
Mm. Men vad är slutklämmen då idag? Är det att blanda, ta det försiktigt med kontrasterna? Kontrastera gärna.
Kontrastera mera.
Ja, men inte för stora kontraster. Där tror jag är nyckeln, att simma lugnt.
Gärna för stora kontraster, men om du har en Patek Calatrava så bär den gärna till en tischa.
Ja, det är supersnyggt.
Kontrasternas kontrast.
Nästa vecka i flumfredag.
Det låter det möjligtvis som vi har gått på sponken här när vi pratar om det här, men det har vi inte. Och
nej,
det är ju så med smak och stil att ibland så finns det inga exakta regler. Men det man kan sammanfatta det som ändå, om vi nu ska, det är ju det här med att bryt gärna inom formalitet, alltså gå mellan de här tre delarna som Andreas nämnde.
Precis, tre kategorier.
Crossmixa gärna mellan, men glöm då inte att matcha i textur.
Precis. Försök behålla en röd tråd. Det är det också, att ju större svängningar, ju svårare är det att lyckas.
Ska du bära sneakers till kostym, tänk då på att gärna ha en ledigare eller en grövre kvalitet.
Exakt.
I kostymen. Slips, ajabaja.
Nej, jag tycker inte det, man ska ha det.
Jeans, men gärna jeans och kavaj.
Ja, det kan vara sjukt snyggt.
Tack, kära lyssnare.
Så hörs vi igen om en vecka.
Vi gör det.
Hej då. Might be over my troubles. Yeah. They've been there for so long.